Tack lovsångsteamet och tack alla som är här. Vi firar gudstjänst tillsammans. Så det är, många är tillbaka tror jag nu i stan. Man har kanske varit borta över sommaren eller jobbat någonstans. Eller varit på okänd ort eller kanske mera känd ort där man kommer från. Och vad roligt att vara här. Vad roligt att du som har hittat hit kanske senaste veckorna är här med oss. Firar gudstjänst tillsammans och... Du är en välkommen att vara del av den här församlingen. Räkna in dig själv. Vi vill räkna med dig. Och du är värdefull del av Kristi kropp. Vi är inte ensamma. Vi hör ihop. Vi behöver varann. Så kan vi ta ansvar för både oss själva och varann. Att vi är Kristi kropp tillsammans. Vi är församling tillsammans. Det har många betydelser. De ska vi inte gå in på alla nu. Men vi behöver varann. Och att fira gudstjänst är en självklar del, att höra till en församling är en självklar del av det kristna livet. Jag heter Benjamin Sträng, för er som inte kanske känner mig om inte vi har träffats. Och tillsammans med Olivia är vi pastorer här och vi är ett pastorsteam, men det är vi som är ledande pastorer just nu. Och det är en glädje att få vara i församlingen den här tiden. Vi hade en underbart härlig församlingskväll, en heartbeat-kväll på torsdag. Vi talar framtid och hopp och vision. Och vi kollar på den här filmen igen som vi gjorde med 100-årsjubileet. Vi vill att vi gör det tillsammans. Du är liksom inbjuden. Och du får komma alltid när du kan och vill. Om du liksom vill luta dig inåt. Man kan luta sig åt olika håll. Man kan luta sig utåt så att man trillar lite ut. Och så kan man luta sig in så att man kommer in i värmen. Och vi behöver värme. Vi behöver den kristna gemenskapen. Jag kan säga i början också, vi har en alfakurs på gång, så ta med sådana lappar och framförallt bjud in någon till en alfakurs. Den här gäller förmodligen inte de flesta av er, men den här skulle kunna gälla många av era vänner och bekanta. Kanske en kollega som du kan komma hit med på en alfakurs. Tips, men ta med, du får fast ta 10-15 sådana här, vi tryckte många av dem. Ge en inbjudan till någon på jobb eller någon bekant. Vi är inne i tema som heter, vem säger människorna att jag är? Jesus frågar, vad säger människor om mig? Och så frågar han också lärjungarna, vad säger ni om mig? Och vi är inne i det här temat för att vi vill lyfta frågor om, vad tror vi om Gud? Vad säger vi om Gud? För att det vi säger om Gud, det vi tror om Gud, det påverkar också hur vi tillber honom. Vilken hållning vi har, om vi kommer in med stolthet och ska visa hur duktiga vi är, eller om vi kommer in med en ödmjukhet och faller på våra knän eller uttrycker vårt behov av Gud. Och vi fortsätter ännu några veckor med det här och idag vill jag gå in mer i det här med Guds bild och hur vi närmar oss honom och hur Gud visar sig för oss. Och vi ska gå in i en text här alldeles strax. Men jag vill börja med att läsa ordet i Psaltaren 37:5. Så står det att överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom, så ska han göra det. Och den här enkla, korta, lilla versen visar på att vi kan liksom överlåta och överlämna oss till Gud, till hans väg. Men för att göra en sån sak så måste vi ju då lita på den vi överlämnar oss till. Och där igen kommer vi direkt in på självbild, eller Guds bild. Vad tror vi om Gud? Vågar vi överlämna vår väg? Vågar vi förtrösta på honom? Eller har vi erfarenheter av att förtrösta på någon eller någonting där vi har blivit svikna? Vad tror vi om oss själv? Vad tror vi om Gud? Vad tror vi om Guds verk, om hans makt, om hans vilja? Eller tror vi mest om vår egen makt och vår egen vilja och vårt eget verk? Och vi ska gå in i dagens text här. Riktigt strax, men jag börjar med en kortare del från det. Det står att Herren kallade på Samuel för en tredje gång och han steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag, du ropar på mig. Och då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unga pojken. Och därför sa han till Samuel: Gå och lägg dig, om han ropar på dig så säg: Tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Vi ska strax dyka in i hela den här texten, men Samuel som säger att tala Herre, din tjänare hör. Det är ungefär som att han säger att, men jag vill överlåta min väg till dig. Jag vill förtrösta på dig. Gud, gör din grej i mitt liv. Kort intro till det vi går in i nu. Men Om vi låter nya erfarenheter få forma vår tro, kanske en ny erfarenhet av vem Gud är eller vad han vill tala till oss, då kan det ju också dyka upp frågor längs vägen. Och vi talade förra veckan om det, Olivia talade om det, att tänk om jag har fel. Tänk om min bild av Gud eller tänk om mina uppfattningar har varit fel. Är vi ödmjuka nog att få liksom reflektera kring processen i vår tro, hur vi växer i vår tro eller hur vi kanske tar ett steg bort. Reflekterar vi över vad som händer i vår tro, i hur mycket vi överlåter oss till Gud eller hur mycket han får tillåtelse att verka i våra liv. I allting vi möter kan vi i princip välja att ta en distans eller förhålla oss lite längre bort från det eller att närma oss. Jag tror det gäller både relationer, jag tror det gäller erfarenheter av kanske saker man har vågat satsa på men sen misslyckades med. Närmar man sig på nytt eller blir man lite sårad och håller sig undan? Skapar det distans? Har du blivit sårad av relationer men vågar du försöka igen? Har du haft en uppfattning om Gud som kanske på något sätt ändå skadar din bild av både Gud och dig själv? Men vågar du pröva på nytt? Men Gud, är det verkligen den du säger att du är? Och som vi hörde förra söndagen, det är inte förståndet som tänker ut. Och det är inte ens själen som ska känna efter allt. Det är inte vad någon människa har sagt till dig, utan det är andens uppenbarelse om vem Jesus är. Så vi behöver få en uppenbarelse och en förståelse som kommer från vad den helige ande hjälper oss att förstå. Och det är lite det här vi ska gå in i nu. Och vi har nämnt flera gånger de senaste veckorna ordet uppenbarelse. Lycka till tolkarna. Jag vet faktiskt inte vad det här ordet är på något annat språk än svenska. Ah, det har jag hört. Det är sant. Kanske jag kan det på många språk. Kanske egentligen kan det på 5 språk, men jag bara hittar på. Nej, men det är ett svårt ord. Vi använder ju inte ordet uppenbarelse särskilt ofta. Kanske uppenbarelseboken har man snuddat vid, eller någon annan uppenbarelse man har fått. Men om man kollar upp, vad betyder uppenbarelse? Om man slår upp i en Svenska Akademins ordbok så står det att det är någonting okänt som visar sig eller blir känt. Eller det är någonting som klarläggs, någonting som uppdagas, någonting som kommer till kännedom eller avslöjas. Så det är någonting man inte känner men som blir känt. Inom teologi så talar man om de här två begreppen, allmän uppenbarelse och särskild uppenbarelse. Det allmänna, det är liksom kunskap om Gud som kan fås genom att okej, skapelsen, världen är ganska stor, universum finns. Hur kan det komma sig? Ja, men Gud visar sig i sin skapelse på olika sätt. Genom det vackra, genom det man kan ta in och förstå. Liksom allmänt grepp att det här måste ju ha med något större att göra. Det pekar liksom på Guds existens för alla människor. Det innebär att det går att uppfatta delar av Gud utan att vi egentligen känner Jesus eller ens har läst Bibeln. Den allmänna uppenbarelsen är väldigt allmän, som han säger. Sen finns det den särskilda uppenbarelsen som är mer specifik genom att Gud på olika sätt talar till oss, talar till människor, talar till människors hjärtan. Att Gud gör sig känd, att människor kan säga, men jag har lärt känna Gud. Han har mött mig, hans kärlek har förvandlat mitt liv. Den särskilda uppenbarelsen. Gud blev människa och han levde på jorden vid ett historiskt tillfälle. Han gick att lära känna. Det finns liksom, det är inte bara saker man kan veta om honom, utan det finns de som direkt berördes av hans liv och hans verksamhet. Den särskilda uppenbarelsen. Och jag säger inte att den ena är bättre än den andra, utan det är två olika. Och när vi pratar om tro så det är så lätt att komma in på att ja, men jag har ju hört att det är så där. Jag har hört att Gud älskar alla människor. Okej, men har du upplevt det? Har du tagit emot det? Eller jag har hört att Bibeln är Guds ord. Som att det är lite, liksom, det är fakta. Ja, men de kristna säger att det är Guds ord. Ja, men har du tagit det till dig som att det är Guds ord? Har du lyssnat? Har du läst det som att det här är ord som Gud vill förmedla till dig? Sanningar till om dig, vad han säger om ditt liv. Det är skillnad på det särskilda och det allmänna. Vi behöver sällan mer kunskap, liksom allmän information. Vi har ganska mycket av det i vår värld. Men vi behöver, tror jag, mer insikt, mer uppenbarelse. Alltså en djupare förståelse. En egen förståelse, en egen erfarenhet. som inte kommer från att vi bara kan saker. Ibland är det så trött att man skulle kunna lära sig så mycket, alltså rent faktamässig kunskap. Men vad hjälper det om det inte blir personligt, att det på något sätt får bli en del av vem jag är, av vad jag erfar, av vad jag känner. Om jag vet att Gud älskar mig men jag själv gör det motsatta, vad spelar det då för roll att jag har information att Gud älskar mig? Vi ska gå in i dagens bibeltext. Och den är lång, så jag har bara lagt upp så här mycket idag. Så nu får ni slå upp det era biblar. Har du inte en bibel, gå ut och köp en efteråt eller be att få låna din kompis. Eller slå upp det i din telefon. Första Samuelsboken, kapitel 3, vers 1-20. Jag vet, jag gör det svårt för er idag. Men jag kan rekommendera, om inte du har en bibel nu, lyssna bara en stund. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren, hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Och sedan skyndade han bort till Eli och sade, här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och lade sig. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa det. Här är jag, du ropade på mig. Och då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unga pojken. Därför sade han till Samuel, gå och lägg dig. Och om han ropar på dig så säg, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, tala, din tjänare hör. Och då sade Herren till Samuel, se, jag kommer att göra något i Israel som ska ringa i båda öronen på var och en som hör det. Den dagen ska jag förverkliga över Eli allt som jag talat mot hans hus, från det första till det sista. Jag har förklarat för honom att jag ska döma hans hus till evig tid och för den synd som han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig utan att han tillrättavisade dem. Därför har jag också betygat med ed för Elis hus att deras skuld aldrig någonsin ska försonas genom slaktoffer och andra offergåvor. Samuel låg kvar till morgonen och då öppnade han dörrarna till Herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Eli, men Eli ropade på Samuel. Samuel, min son! Han svarade, här är jag. Då sade Eli, vad var det han sade till dig? Dölj det inte för mig. Må Gud straffa dig både nu och i framtiden om du döljer för mig ett enda ord av det han sade till dig. Och då berättade Samuel allt för honom och dolde ingenting. Och Eli sade, han är Herren. Han får göra det som är gott i hans ögon. Och Samuel växte upp och Herren var med honom och lät inget av allt han hade sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig, kan vi läsa sen. Det var långt, men sammanfattningsvis så här. Samuel var ung när han gjorde tjänst hos Herren. Herrens ord var, och profetiska syner, de var ovanliga, stod det. Att tjäna Herren, det var det stod om Samuel. Det kom före att han förstod allt. Herren kallade på Samuel. Samuel svarade. Samuel förstod först ingenting. Här är jag, kommer före, nu har jag förstått allt. Samuel behövde en hjälpare för att förstå. Och Eli hade en nyckelroll. Och Eli var inte ung. Och det finns saker vi själva kan försöka förstå. Och så finns det saker som Gud själv vill uppenbara för oss. Det här skulle kunna vara dina egna ord eller du skulle kunna sammanfatta det på annat sätt. Men helt kort, det är typ det här som händer. Och jag gillar det första och typ det näst sista. Att Samuel, han var ung. Och han gjorde tjänst för Herren. Han kände inte riktigt den Herre han tjänade. Men han gjorde tjänst för honom. Och sen har vi Eli, han hade en nyckelroll, han var en äldre man. Men han hade inte en nyckelroll för att han var ung, utan han hade kanske snarare en nyckelroll för att han var gammal. Så jag vill liksom bara ta med er i den här spännvidden av den här berättelsen. Och på något sätt, vilken sorts uppenbarelse är det Samuel får? Som vi sa här, som jag sa, att Samuel förstod först ingenting. Men han säger ändå, här är jag. Innan han har fått se Gud tala direkt till honom och möta honom. Han har inte alla svar. Men han har någon som har lyssnat till, en äldre man som han har förtroende för och som hjälper honom att komma till egen uppenbarelse om vem Gud är. Ha den här berättelsen med i tanken nu. Vi har 4 punkter och sen avrundar vi och så ska vi fira nattvard. Utifrån den här berättelsen och annat som jag talar om i det här temat. Vem säger människorna att jag är? Vem säger du att Gud är? Vad är din gudsbild? Vad är min uppfattning och min uppenbarelse om Gud? För det första, Gud vet vilka tankar han har för dig. Gud kan ju verka lite krånglig ibland. Och för Samuel i den här berättelsen så var det ju lite krångligt att förstå att vem är det som ropar på mig? Det är ju den här gamla gubben i rummet bredvid som ropar på mig. Han blev helt galen. Han ropar 3 gånger per natt. Jag vet inte om du har någon sån granne du hör genom väggen eller... Ja, de flesta kanske inte bor i lägenhet. Ja, många bor i lägenhet. Där kan man höra de granna genom väggen ibland. Men jag tror inte så många gubbar som ropar på oss mitt i natten. Och det gjorde inte heller Eli, utan det var Herren som kallade på Samuel. Och vi tror ju inte på en Gud som är liksom väldigt osäker eller ambivalent eller otydlig eller krånglig. Det var ju inte som att Gud krånglade med Samuel och ville liksom finta honom. Utan det var ju snarare att han ville verkligen få Samuels uppmärksamhet. Guds högsta mål, om det skulle vara att finta dig som i en fotbollsmatch, så att du skulle vara hans motståndare, då skulle han nog agera på ett annat sätt. Men ibland kan vi uppleva det som att Gud, det är så svårt att förstå, vem är Gud? Men likt Samuel som inte ännu hade själv fått den här uppenbarelsen, men trots det så tjänar han Herren. Jag tycker något väldigt vackert i den spänningen som uppstår. Att han gjorde någonting trots att han inte visste. Men jag tror att han ändå hade uppfattningen. Gud vet vilka tankar han har för mig. Förra veckan läste vi också det här kända stället i Jeremia 29:11. Att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Sen fortsätter vi. Jeremia 29:12-14. Så fortsätter. Men ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Men det här löftet om att Gud ska låta sig finnas och vi ska söka honom. Det är inte som att Gud bara visar sig direkt 100% att vi ska fatta allt direkt. Men han vill ha ditt och mitt hjärta. Han vill att vi ska söka honom. Och när vi söker honom vill han låta sig finnas. Och det är ju något väldigt... Det kan ju låta lite krångligt och lite svårt. Och jag är lite trött kanske på... Eller inte trött på mig själv och inte trött på att prata med Olivia. Men det var ju inte så att jag hittade Olivia första dagen jag tänkte på att jag vill träffa någon. Det, och så tänker vi in det där på i vår tro av Gud. Det är klart att vi inte fattar Gud, vi inte hittar honom samma stund. Vi tänker att nu vill jag bara att det här ska gå lätt och jag vill bara ha en enkel väg med Gud och mitt liv och min tro och så är allt frid och fröjd. Ibland krävs det lite fight. Ibland krävs det att man gör någon egen liten insats. Inte som en gärning inför Gud, men som ett sätt att visa att mitt hjärta vill någonting. Mitt hjärta vill någonting och därför gör jag någonting. Och när jag vill någonting och gör någonting så då kanske jag möter den som jag vill möta. Det blir parallellt en liten kärleksstory. Men nu ska vi tala om tron. Det är bra. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Gud möter när vi kommer. Gud hör när vi ber. Och Gud låter sig finnas när vi söker. Men att ens tro på att Gud har, eller Gud vet vilka tankar han har för dig och mig. Men hur ska vi veta vad han har för tankar? Hur ska jag själv förstå det, vilka tankar han faktiskt har? Han vet sina tankar, men vad vet jag om hans tankar? Om inte jag har fått erfara dem, om inte jag har fått leva i att det är sant. Och vi talar om uppenbarelse. Den allmänna och den särskilda. Och vi tänker på det här, nästa punkt blir att Gud har valt att göra sig känd. Gud har inte hållit sig osynlig genom hela historien. Utan Gud själv har valt att göra sig känd. Och ordet känd nu på svenska blir väldigt bristfälligt. Det är inte så att Gud har valt att göra sig till en kändis. Men att bli känd, som att känna någon. Att vara liksom väldigt välbekant. Att kunna känna. På engelska lite bättre med known istället för famous. Det är som känd. Det är någon värme i det ordet. Att vara känd av någon. Och Gud har valt att göra sig känd. En teolog som heter J.E. Packer har sagt så här. Kristen tro innebär att på ett rätt sätt tillbe och tjäna den sanna guden. Människans skapare och frälsare. Det är en trosåskådning som vilar på uppenbarelse. Ingen skulle känna till sanningen om Gud eller kunna ha en personlig relation med honom om inte Gud först hade valt att göra sig känd. Gud har alltså valt själv att ge oss möjligheten att kunna känna honom. Kunskap kan få oss att tro ganska mycket. Men kunskap kan också ganska lätt leda till ett högmod. För nu vet jag min sann. Nu har jag informationen. Nu har jag kunskapen. Nu har jag mina studiepoäng. Eller nu har jag gått den här kursen. Så nu kan jag det här. Jag hörde en person, en ganska ung människa, som efter ett äktenskapsseminarium sa att det här var helt onödigt för jag kan redan allt. Jag sa okej. Lycka till sen när det ska omsättas i praktiken. Jag tror inte du kan allt. Men han har läst och lyssnat på någon på YouTube. Så att det handlar inte om att bara ha kunskap utan om att komma närmare den Gud som har valt att göra sig känd. I Romarbrevet 1:20 läser vi att ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Och därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de inte som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. Det betyder att även om Gud har valt att göra sig känd så är det ju upp till oss, likt den här unga pojken Samuel. Vad gör vi med det när Gud kallar på oss? Vill vi förstå? Vill vi komma närmare? Vill vi ha en uppenbarelse? Längtar vi efter att förstå vem Gud är? Eller prisar vi inte Gud trots att vi vet vem Gud är? I Johannes 14:16 och framåt så står det att Jesus säger att jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom för han ska förbli hos er och ska vara i er. I vers 20. Den dagen ska ni förstå att jag är min far och att ni är i mig och jag i er. Och den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Här kommer ännu uppenbarelsen igen. Men det är den helige ande som ska visa för oss. Som ska hjälpa oss att lära känna fadern. Förstå Gud, fadern, sonen, helige ande. Hela alltihop. Det är genom den helige ande. Samuel hade Eli som hjälpte honom att förstå. Han blev en slags hjälpare. Vi behöver inte Eli. Vi behöver inte en gubbe i rummet bredvid som vi tror ropar till oss på natten när det egentligen är Gud. Därför Gud kan. Han kan tala till oss. Han kan peka på saker i våra liv. Han kan väcka en längtan. Han kan väcka en tanke. Den helige ande, det är så vardagligt, det är enkelt. Den helige ande verkar. Är vi lyhörda? Är vi villiga? Vill vi att han ska uppenbara Jesus för oss? Vill vi att han ska uppenbara vem Gud är? Vill vi låta Gud bli känd i våra egna liv? Och nu är några punkter kvar här. Att vara känd av Gud, det är grunden för en stabil grund. Det var lite motsägelsefullt, men jag tror att det är grunden för en stabil grund att veta att jag är känd av Gud. Han känner mig. Han vet hur jag har det. Kristen tro innebär inte bara att vi vet rätt saker, utan framförallt att vi förstår och tillåter att Gud har kommit nära oss. Att vara känd av honom. Att veta att jag kan vara trygg, för han vet allt om mig. Han känner mig. Han längtar efter mig. I första Korintherbrevet läser vi att i fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Och där igen, det är som ett samspel. Jag älskar Gud, okej, men då känner han mig. Och Gud älskar mig, därför känner jag honom och vill känna honom. Men om någon älskar Gud så är han känd av honom. Vad är det att vara känd av Gud? Jo, att älska honom. Och vad är det att vara känd av Gud? Jo, att vara älskad av honom. Samuel, där i templet, han var känd av Gud. Gud kallade på honom. Och han lyssnade, han var lyhörd. Han förstod inte, men han var villig. Och han följde när Gud kallade. Och han fick en förklaring. Och det ledde till att han också fick en förståelse, en uppenbarelse om vem Gud var. Om någon älskar Gud är han känd av honom. Jag tror, och vi har genom året, tycker jag, i den här församlingen pratat en hel del om att grunden i vår tro är att vara älskad av Gud. Det är inte att förtjäna vår tro eller förtjäna vår frälsning eller att komma med Gud med allt fint vi har. Utan vi får komma precis som vi är. Ganska brustna kärl, ganska trasig bakgrund ibland, ganska trasiga tankar, ganska kaotisk vardag. Och med det där, i allt det där, så får vi vara älskade av Gud. Att vara älskad av Gud och vara känd av honom. Och sen det sista punkten. Samuel som var i templet, han tjänade Gud innan han riktigt förstod. Men att tjäna Gud, för den del texter som i Bibeln som handlar om att tjäna och en tjänare eller att vara en slav och så här. Jag tänkte på det att, men att tjäna Gud, det är någonting annat än att vara under något slags förtryck. Det är något annat än att vara en slav till en herre. Utan det är att vara verkligt fri. Så när vi i den här tema som vi har haft senaste veckorna pratat om att bekännelsen Jesus är Herre. Jesus är Herren. Det är egentligen att vi flyttar Herre. Alla har vi någon Herre. Alla har vi någon som har, eller någonting, som har en auktoritet in i våra liv och säga vem vi är, vad vi är, vad vi ska göra, vad som är viktigt, vad som ska prioriteras, vad som ska älskas, hur livet ska byggas. Men om Jesus får vara Herre, inte bara vår frälsare som en gång frälst oss, utan också vår Herre. Alltså då är det den vi överlåter oss till. Då är det den vi till och med, och nu är det ett ord som är lite laddat kanske, men till och med underkastar oss eller böjer oss inför. För att om Jesus är Herren och Jesus är Gud, då är han värd all vår, inte bara respekt och vördnad, utan han är värd hela vårt liv. Det kostar någonting att följa honom. Det kostar någonting att leva med honom. Han har betalat allt, priset på korset betalt, men det kostar någonting och det kostar allt. För om han är Herre, då avsäger vi liksom oss själv som Herre. Då är det inte längre det viktigaste vad jag tycker och känner och vill. Jag känner på det nästan. Det är ju inte mest kanske populärt att säga idag. Men om Jesus är Herre så behöver min fråga bli, men Jesus, vad är din vilja? Vad är rätt i dina ögon? Och att tjäna Gud, det är någonting annat än att vara en slav. Det är att vara verkligt fri. Och det här kan vi läsa på flera ställen. Vad som händer när vi bekänner Jesus som Herre. Och det prövar också vår förståelse och vår uppenbarelse. Vad tänker vi egentligen om vem Jesus är? När vi sjunger om vår tro, när vi läser Bibeln och tar in kanske en liten morgonandakt någon gång eller funderar. Vad tror vi egentligen om Gud? Har jag överlåtit mitt liv till honom på ett sånt sätt att jag är under honom? Han har makt över mig. Han får ha allt inflytande i mitt liv. Det låter ju hemskt tills man inser att vara hos Gud, att vara verkligt fri. Och Jesus svarar så här i Johannes 8. Amen, amen, säger er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Alltså, och det står också att vi ska ta på oss Jesu ok som är milt och lätt. Men det är ändå ett ok. Så att det finns en myt i dagens värld att vi ska bli fullständigt fria från allt. Vi ska inte vara under någonting och någon. Men det är inte vad Bibeln talar om. Utan vi är, och vi ska inte vara slavar till synden. Vi ska inte vara slavar till oss själv. Men om vi leker med samma begrepp så kan vi vara slavar under Kristus. För att han har älskat oss med en evig kärlek. Så att vara under hans liksom makt och under hans vem han är. Det är den bästa platsen vi kan vara på. Det är där vi blir verkligt fria. Så allting om att vi egentligen borde frigöra oss från allt. Det stämmer ju inte. Inte om vi följer och lyssnar till vad Jesus säger. Här står till och med i Efesierbrevet på ett annat ställe. I Efesierbrevet 6:6. Det finns inte på skärm tror jag nu. Men, eller så finns det. Perfekt. Var inte ögontjänare som försöker ställa in sig hos människor. Utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt. Och gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren. Vare sig han är slav eller fri. Det är lite annan kontext. Men här står det. Var Kristi tjänare. Så att vara en tjänare. Vi har också folk som gör våra gudstjänster och tjänar i församlingen. Det är underbart. Men en ganska viktig poäng är att vi tjänar ju inte människor. När vi serverar kaffe. Vi har ett härligt välkomstteam. Jag tänkte säga världens bästa. Men vi har, och de är kanske världens bästa. De är nog det. Tack. Och vill du ha kaffe, se till att alltid vara i tid. För vi har många som tycker om kaffe. Så ibland kan det till och med ta slut. Men vi har tjänare och vi har folk som tjänar i team och vi har folk som gör lovsång. Ingen av dem som gör någonting gör det egentligen för människors skull. För att i så fall kommer vi troligtvis bli slutkörda och tycka att men nu vill jag nog lägga av för det här var inte riktigt min grej längre. Ja, men om det är Kristus vi tjänar så spelar det ingen roll egentligen vad exakt vi gör. Det finns något citat som jag skulle vilja ha haft med men jag glömde bort. Men som handlar i princip om att det spelar ingen roll om jag är en gatusopare eller om jag är liksom den som målar Michelangelo eller liksom en superkonstnär eller vem jag än är. Det spelar ingen roll. Allt du gör det som för att ära Herren. Gör det för att ära honom. Sen kan människor uppskatta det eller inte uppskatta det eller se det eller inte se det. Men gör det inte för att människor ska se det. Gör det för att Gud är värd all ära. Och ge ära till honom. Har du ett jobb som du inte trivs på? Ja, men gör det ändå och ge ära till Gud. Be att han ska använda det på något sätt så att det får vara till glädje både för dig och andra. Men framförallt att du får vara där Gud vill att du ska vara. Kallelsen som Samuel hade, han var ung. Men han gjorde tjänst för Herren. Herrens ord var sällsynta stod det. Profetsyner var inte vanliga. Det var alltså ganska torra tider. Låter det som. Men där var Samuel, jag vet inte hans ålder, jag har inte egentligen gjort desto mer research på texten, men han var ung stod det. Och han tjänar Herren trots att han inte själv riktigt hade fått någon uppenbarelse. Men jag vill säga det till sist, att fortsätt inte tjäna allt för länge, fortsätt inte leva för Gud allt för länge om inte du har fått någon uppenbarelse. Utan be i så fall, den helige ande som faktiskt kom efter att Jesus for till himlen, han är vår hjälpare. Men vi kan också be en äldre person, någon som har gått lite längre än oss, säga, hjälp mig att förstå. För att jag tror Gud kan använda det. Vi är en församling av olika åldrar, olika människor. Ja, men gå med någon som har gått några steg före dig. För det handlar inte om att vi ska få bara informationen om vem Gud är. Utan be med någon. Låt någon lägga händerna på dig och be om det du längtar efter. Samuel som vi läste om i början. Han gjorde tjänst inför Herren. Men inte visste han, tror jag, exakt vad han höll på med. Men där var han ändå. Och ibland för dig och mig. Vi pratade om frågor förra veckan. Att ha tvivel och att få vara osäker. Ja, men se då till att komma med den osäkerheten på något sätt till den plats där Gud får uppenbara sig själv för dig. Så att du kan leva både med vetskapen om att Gud vet exakt vilka tankar han har för dig. Tankar om fridens tankar och inte ofärden som vi läste. Och att få vara känd av Gud. Ha det som en grund att han känner mig. Jag känner inte ens mig själv just nu. Och många av oss går med ganska tuffa tankar i botten av oss själv ibland. Där ingen känner, ingen förstår. Och att då få ha en tro på att jag älskar Gud och jag är känd av honom. Och slutligen att veta att jag kan känna mig lite kluven och bunden och lite, det kan kännas segt. Men jag tjänar Herren och det är att vara verkligt fri. Att han är min Herre. Att jag inte är någon annans Herre. Han är min Herre. Och ibland behöver vi bara kliva in i att både tjäna Gud, att få leva för hans ära, fast vi inte fullt förstår. Och så får vi be längs vägen. Gud, visa för mig vem du är. Lär mig dina vägar. Låt mig lita på dig. Hjälp mig, jag vill överlämna min väg till dig. Överlåta mig själv till dig. Men jag vet nog inte riktigt hur. Ja, men låt någon leda dig. Be den helige ande som är vår hjälpare att leda dig, att hjälpa dig. Och att be bönen, Jesus var min Herre. Eller jag ger mitt liv till dig. Du är min frälsare, du är min Herre. Det är en ganska revolutionerande bön om Gud faktiskt får vara Herre i våra liv.